Ja, ska jag titta på den röda tråden idag. Sista predikan i den här predikoserien som vi har. Oj, mycket grejer här. Vänta. Tänker att vi börjar med att be tillsammans. Herre, tack för att du talar genom ditt ord. Tack för att du talar än idag. Och Herre, jag ber att du gör oss lyhörda för det du har att säga den här förmiddagen. Tala till oss, Herre. Amen. En del kanske tycker att det är lite lustigt att vi har Hebreerbrevet här på slutet. Var det inte den sista boken i Bibeln, Uppenbarelseboken? Jo, det stämmer om du har funderat över detta. Den sista boken är Uppenbarelseboken. Och Hebreerbrevet hör egentligen till pastoralbreven. Men vi har valt att lägga den sist för att det finns ingen annan bok i Bibeln som är så heltäckande kring Bibelns händelser som Hebreerbrevet är. Och vi vet inte vem som skrev det, men det är skrivet av någon som levde i den tidiga kyrkan under det första århundradet. Och han var en kristen jude. Och han skrev till sina vänner som var kristna judar för att påminna dem om vad de har i Jesus, så att de inte ska börja gå tillbaka till det som fanns i det gamla förbundet. För många judar levde under en jättestor press från vänner, från familj, att återvända tillbaka in i det gamla förbundet. Att börja offra igen vid templet och fira högtiderna tillsammans med släkten. De blev, många av dem, uteslutna ur synagogorna och gemenskapen. Så det fanns en press att ta sig tillbaka till det gamla förbundet. Men Hebreerbrevets författare ville påminna dem att hålla kvar vid sin tro på Jesus. Och vi kommer idag att titta på kapitel 11 som kallas för trons kapitel eller trons hjältar. Och jag kommer att läsa eller recitera många av de verser, inte alla, som finns i kapitel 11 och även sen i kapitel 12, vers 1-3. Ni får jättegärna slå upp i era biblar om ni vill. Är det någon som vet vilken sida det är på? Någon som har hunnit? 1445 kan ni slå upp och läsa med. Tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. För sin tro fick fäderna Guds vittnesbörd. Och i tro förstår vi att världen har formats genom ett ord från Gud och att det vi ser inte har blivit till ur något synligt. Utan tro kan ingen finna nåd hos Gud. För den som nalkas Gud måste tro att han finns och att han lönar den som söker honom. I tro lydde Abraham när Gud kallade honom. Och han drog bort till ett land som skulle bli hans. Och han drog bort utan att veta vart han skulle komma. I tro slog han sig ner i det utlovade landet som i ett främmande land. Och han bodde i tält, liksom Isak och Jakob som hade fått del av samma löften. För han väntade på den stad med fast grund som Gud själv har planlagt och byggt. I tro dog alla dessa utan att ha fått vad de hade blivit lovade. De hade bara sett det i fjärran och hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. Och de som talar så, de visar att de söker ett hemland. Och hade de tänkt på det land som de hade kommit ifrån så hade de kunnat återvända dit. Men nu längtade de till ett bättre land. Ett i himlen. Och därför skäms inte Gud för dem. Utan de får kalla honom sin Gud. För han har ju grundat en stad åt dem. I tro vägrade Mose att låta sig kallas son till faraos dotter. Han ville hellre fara illa tillsammans med Guds folk än ha en kortvarig glädje av synden. Han såg fram emot lönen som väntade och räknade den smälek som Messias får utstå som en större rikedom än Egyptens skatter. I tro instiftade han påskhögtiden med dess blodsbestrykning. För att han som dödade de förstfödda inte skulle röra dem. I tro tågade Israels folk genom Röda havet som på torra land. Men när egyptierna försökte så dränktes de. Genom sin tro föll Jerikos murar. När de hade gått runt dem i 7 dagar. Och genom sin tro undgick skökan Rahab att dödas tillsammans med dem som vägrade tro. För hon hade tagit emot spejarna som vänner. Behöver jag säga mer? Tiden räcker inte till för att berätta om Gideon, om Barak, Simson och Jefta. Om David och Samuel och profeterna. För sin tro kunde de besegra kungariken och utöva rättfärdighet och få löften uppfyllda. De kunde täppa till lejonens gap och släcka rasande eld och undkomma svärdets ägg. De var svaga, men de blev starka och fick kraft i striden att jaga främmande härar på flykten. Kvinnor fick sina döda tillbaka uppståndna. Andra torterades till döds när de vägrade att låta sig befrias. För att de ville nå en större uppståndelse. De fick känna på hån och prygel. Ja, också bojor och fängelse. De stenades. De söndersågades. Och de avrättades med svärd. De gick omkring i gethudar och fårskinn. De led brist och förföljelse och misshandlades. Världen förtjänade inte att hysa dem. De måste hålla till i ökenmarker och bergstrakter, i grottor och jordhålor. Ingen av dessa som genom sin tro fick Guds vittnesbörd fick se löftet uppfyllas. För Gud har förutbestämt något bättre åt oss. Att först tillsammans med oss ska de nå målet. När vi nu är omgivna av en sån sky utav vittnen. Låt oss då även vi befria oss ifrån allt som tynger och synden som ansätter oss och hålla ut i det lopp vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. för att vinna den glädje som väntade, så uthärdade han korset och brydde sig inte om skammen. Och nu sitter han till höger om Guds tron. Tänk på honom som har uthärdat en sån fiendskap från syndare, så att ni inte tröttnar och tappar modet. Den röda tråden i trons kapitel handlar om tro. Och man kan tänka, varför är tron så viktig? Varför är det det han sätter hela fokuset på i ett enda långt kapitel, den här författaren? Jo, han börjar ju med att säga att det var för sin tro som fäderna fick Guds vittnesbörd. Vittnesbörd betyder också gott betyg. Det är alltså tron som leder till rättfärdighet, inte gärningar. Tron är hela garantin och grunden för det vi hoppas på. Det är genom tron som vi får rättfärdighet, gemenskap med Gud och ett evigt liv. Och utan den har vi ingenting. Då är det viktigt också att fundera på, vad är det för sorts tro som författaren pratar om? För begreppet tro väcker ju en hel del hos oss. En del kan tänka sig, ja, men tron, det är liksom, man gissar sig till att det kanske är så här. Och så har man inte så där jättemycket grund för vad man tror på egentligen. Och andra säger, det spelar ingen roll vad du tror, bara du har en tro. Allt det som är sant för dig, det är inte sant för mig, men det är helt okej. Och så finns det också andra som säger liksom, men du ska tro på dig själv. Och det är liksom tron på dig själv som gör att ingenting kan vara omöjligt för dig. Men det finns en tro som författaren pratar om som är en frälsande tro. Och jag, för att ta ett exempel, så har jag här många nycklar. Men det är faktiskt bara en nyckel som går till dörren i mitt hem. På det sättet så är det också bara en sorts tro som är en frälsande tron som den här författaren pratar om. Någonting som de här troshjältarna hade gemensamt, det var att de trodde på en personlig Gud, på en skapare. Och det var inte bara en gissning eller en blind tro att ja, men han finns nog, vi säger så, utan det byggde också på förnuft. Antikens filosofer, de hade en grundregel som står sig än idag. Och den säger så här, att ur ingenting kommer ingenting. Och alltså måste ju allting ha kommit ur någonting. Och detta någonting måste vara evigt. Detta någonting är Gud. Men det räcker inte att ha en övertygelse, eller det räcker inte med ett församthållande. Gud finns för att det ska vara en frälsande tro. Människan som kommer fram till att Gud måste finnas och börja söka Gud kommer att upptäcka när de möter den här guden att han redan har sökt människan. Ända sedan Gud skapade världen med sitt ord så har han inte slutat att tala. Utan han har talat ända från begynnelsen och sökt kontakt med människan genom sitt ord, genom att sända sina profeter och sen slutligen genom sin son, Guds sanna ord. Gud söker en gemenskap med människan. Och människans tro på Gud, det är ett gensvar på Guds sökande och Guds godhet. Jag kan ta upp den sista här. Sista punkten på PowerPointen. Överlåtelse till Jesus är vad den frälsande tron handlar om. Och jag låter de här två stolarna illustrera detta. Den ena stolen som jag sätter mig på här, den får illustrera mitt jag, mina gärningar, allt det som jag har gjort i mitt liv. Och den här andra stolen får representera Jesus och vad han har gjort. Att han har betalat min skuld. Och att han erbjuder syndernas förlåtelse och gemenskap med honom. För den som vill och tar emot. Att säga sitt ja och börja tro på Jesus, det är faktiskt att kliva ur den här stolen. För att sätta sig i den här. Och säga, jag sätter all min tillit och förtröstan på det som Jesus har gjort för mig. Och man kan tänka på, syns den här tron i en människas liv? Kan man se om en människa har en tro som är frälsande? Då har vi två exempel i texten. Abraham och Mose. Och Abraham, står det att han lydde när han hörde Guds ord och Guds kallelse. Så hans tro visade sig i en lydnad till Gud. Där han gav sig iväg till ett annat land. Och han vek faktiskt aldrig av från sin tro. Genom att tillbe andra folks gudar. Och inte heller genom att återvända till sitt hemland. Utan han höll fast vid tron genom hela livet. Mose, ett annat exempel på någon som faktiskt fick välja bort att vara en prins i faraos palats i Egypten. Dåtidens världsmetropol där faraonerna, de levde som gudar. Och han vände sig bort ifrån det här för att säga sitt ja till Gud och tillhöra Guds folk. Att tro på Jesus, det är att med hela sitt jag vända sig till Gud. För att i gemenskapen med Gud få präglas av den gemenskapen och bli lik honom. Och ett av syndens många ansikten är just den här att människan inte vill vända sig till Gud. Synd är människans bortvändhet från Gud. Och den visar sig ytterst i otron till honom. Vad blev resultatet för de här människorna som hade en tro? Ja, för det första så fick de en räddning från domen när domen kom. Och Sjökan Rasha var ett jättebra exempel på det. Hon visar ju att det var hennes tro som var räddande. Hon var inte en bättre människa och en mindre syndare än de andra som bodde i Jeriko och gick under. Hon var inte jude, så det var inte på grund av hennes nationalitet som hon fick tillhöra Guds folk. Utan det var för att hon hade en tro på Gud. Hon fick tillhöra Guds folk. Och det var för sin tro, står det, som Abraham också fick tillhöra Guds folk. Det är inte på grund av gärningar som man är en del av Guds folk, utan det är på grund av tro. Och Gud har grundat en stad åt dem. För den som har en tro så får man en gemenskap med Gud som fortsätter hela vägen rakt in i evigheten. Och de kunde också åstadkomma Guds verk, utöva rättfärdighet, få löften uppfyllda. Många av de här troshjältarna kan vi se att Gud var med dem och hjälpte dem att utföra hans vilja i den här världen. Men sen har vi också några som fick betala ett väldigt högt pris. Det var inte helt lätt alltid. I en tid där det fanns en stor otro fick en del lida väldigt, väldigt, väldigt mycket för sin tro. Men Hebreerbrevets författare säger att de här människorna fick ett gott betyg av Gud. Världen förtjänade inte att hysa dem. Och när jag hör detta så tänker jag så här, varför? Om det var så att de hade Guds goda betyg, om det var så att världen inte förtjänade dem, varför tog inte Gud hem dem tidigare? Varför fick de lida så länge och utstå så mycket? Profeterna, de är för mig, visar vem Gud är. Att Gud är en älskande Gud som älskar människan och sänder människor att tala in hans röst och hans ord i sin tid, trots att han vet vad de kommer att få utstå. Och profeterna visade med sina liv och sina ord vem Gud är. Och de pekade också fram emot Messias med sina ord, men också med sina liv. Och så kommer vi till författarens crescendo. Han kommer till Jesus. Och då hör vi att han plötsligt byter från att prata om dem till att börja prata om vi. Så när Jesus kommer och dyker upp i världshistorien så är det en sån avgörande punkt. Så att det handlar om något gammalt och som sen blir någonting nytt. Och då får man ju fundera på vilket sätt är alltså de här gamla förbundets folk och nya förbundets folk byggt på en tro på Jesus. För att den här författaren vill ju påminna dem att gå inte tillbaks till allt det här. Och så har han ju just precis lyft upp allt det här och visat hur alla dessa hade en så stark tro. Det kan nästan låta som att han säger gå tillbaks till judendomen, tillbaks till det gamla förbundet, det duger. Men även om det är olika förbund så är det den här författaren vill lyfta fram är att det är samma tro på samma Gud och på samma löften. För ända sedan syndafallet har Gud talat om en avkomma. Och när han mötte Abraham så sa han, det kommer komma en avkomma genom dig Abraham. Och han ska bli till välsignelse och räddning för alla folk. Och det var det löftet som Abraham såg fram emot i tro. Och som sen Mose och alla trons hjältar i gamla förbundet litade på och hoppades på. Utan att kanske helt riktigt förstå vad det var. Och för oss så kan vi både blicka bakåt och framåt i tro. För när Jesus kom så kom han och uppfyllde det gamla förbundet. Han uppfyllde löftena. Han har befriat oss ifrån synden. Och genom honom så kom Guds rike in i världen. Och Gud håller på och kallar och drar och frälser människor in i sitt rike. Och det håller på att växa fram. Men det är inte riktigt klart än. Vi väntar på att det ska fullkomnas. Och det är det vi blickar fram emot och springer emot. Och sen kommer författaren fram till det nya förbundets folk. Och beskriver genom en bild, vad handlar det här kristna livet om? Vad är det att springa trons lopp? För han ger bilden av en lopp, en amfiteater. En atletisk kamp där människor springer för att nå ett mål. Och han säger att ni är omgivna av en sky av vittnen. Och när han kallar de här som tittar, åskådarna, för vittnen, så använder han det grekiska ordet martyr. Så det är inte bara så att han menar att de här, ni är omgivna av massor av människor som tittar på er, utan han pekar på de här vittnena. De som har levt sitt liv i tro på Gud och säger, nu är det er tur att bli sända som vittnen till den här världen. Nu är det er tur att ge ert liv för Jesus och för er tro. Att vara Guds röst i den här tiden i hopp om att någon mer ska börja tro. Och han säger, håll fast vid tron på Jesus. Ha blicken fäst vid trons upphovsman. Och han lyfter fram Jesus som det största exemplet av alla de här troshjältarna som har gått innan. Så är Jesus det absoluta exemplet. För han är början och slutet på vår tro. Utan Jesus så skulle det aldrig ha funnits ett lopp att börja springa. Utan Jesus så finns det inget lopp att avsluta. Han är trons fullkomnare. Det är han som är den enda som har avslutat loppet. Vunnit segern. Och som faktiskt har satt sig på Guds högra sida. I väntan på att vi ska springa in i mål. Så håll fast vid vår tro på Jesus. Och den som påminner oss. Det här är ju fantastiskt. Jesus har redan vunnit loppet. Jag springer. Och påminner det ande. Tack så stor helig gemenskap med mig. Paulus har sagt så här. Anden är ett förskott som garanterar vårt arv. Att hans eget folk ska befrias till hans ära och pris. Sen tycker jag det är oerhört viktigt och intressant att lägga märke till att det författaren aldrig säger, fast vi ofta läser det så. Han säger ju aldrig, spring du ditt lopp. Gör du dig av med synden som tynger dig och håll ut i loppet du har framför dig. Han säger ju faktiskt, när vi är omgivna av en sån sky av vittnen, låt oss då även vi hålla ut i det lopp som vi har framför oss. Och jag hör bilden av Paulus beskrivning av församlingen som Kristi kropp. Att när vi springer vårt lopp, då springer vi som en enda kropp. Jag är inte ensam i trons kamp, utan jag har andra med mig. Vi springer tillsammans. Så, vi har kommit till slutet utav våran predikoserie. Och den visar oss att den röda tråden genom Bibeln handlar om tro. Och inte vilken tro som helst, utan en tro och en överlåtelse till Jesus. Och vad han har gjort för oss. Med en stark uppmuntran om att hålla fast vid den tron genom hela livet och aldrig släppa den. Och predikoserien som vi började var ju också för att ge en uppmuntran att låta Guds ord och bibelordet få vara en del av våra liv. Att fortsätta att läsa Guds ord och lyssna till Guds ord. Vi ber tillsammans. Tack Herre för vad du har gjort. Tack för alla dessa inspirerande exempel som vi har i ditt ord. På människor som har blivit sända utav dig in i den här världen att göra gott. Att tala det som är sant och det som är rätt. Och att stå upp för sin tro för dig. Herre, hjälp oss att vara vittnen i våran värld. Att vara lika frimodiga som många utav de här som vi har tittat på idag. De kanske var rädda, de kanske tvivlade på sin egen förmåga, men de hade ju en tro på dig och en förtröstan på dig. Jag ber att vi ska få samma förtröstan idag, Herre. Tack Herre att vi får leva med din heliga ande. Att vi får ha en gemenskap med dig redan nu. Tack att den ska fortsätta in i evigheten. Tack Herre för Jesus och vad han har gjort. Tack Herre att du har betalat synden. Och ger oss syndernas förlåtelse. Och att vi får bara säga vårt ja och tack till detta. Herre, jag ber också att vi som församling ska kunna stötta och uppmuntra varandra. Att hålla kvar vid tron och att leva tron mitt i våran vardag. Amen.